Först ska vi ta börja från början naturligtvis och sätta igång bildspelet. Det är ju alltid så här med mig att jag tycker om bildspel och det får ni stå ut med. Jag hoppas att det hjälper er. Här kommer först en bild som är väldigt kännsbar. Den här kommer ni få se flera gånger under predikans gång. Det här är naturligtvis Jesus som sitter och undervisar sina lärjungar. Det är inte så svårt att räkna ut, eller hur? Och det är en bra bild att liksom låta etsa in i sin sinnevärld att Jesus, han sitter nära, eller lärjungarna sitter nära Jesus och lyssnar på honom när han undervisar. Så det är både en undervisning och det är ett lyssnande som är på något vis väldigt typiskt för Jesus. Dagens tema är kanske lite motsägelsefullt. Kom och gå. Hur ska du nu ha det? Ska jag komma eller ska jag gå? Kan man ju fråga sig. Eller sen kunde det här ju också vara den nya Friskis och Svettis-klubben i Sibbo. Kom och gå med oss. Det kunde det ju vara. Naturligtvis handlar det inte om det, men det slog mig att det skulle vara ett snyggt brand. Betanias kom och gå-klubb. Det är nog aktuellt för mig att jag borde gå lite oftare. Det är därför som det här är så levande för mig. Men vi ska faktiskt tala om de här två motpolerna av samma sak. Kom och gå. Och då börjar vi med några berömda kom-ord. Och det här ska vi läsa tillsammans, för det är alltid bra att läsa Guds ord högt tillsammans, för då fastnar det bättre. Och det här är det en av de mest välkända orden som Jesus säger när han talar om kom, eller hur? Matteus 11, 28-30. Ni som ser texten på skärmen, läser med mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Hur många har läst eller hört det här ordet förut? Nåja, bra. Ett annat väldigt välkänt kom-ord från Jesus. Johannes 7:37-39, där står det så här, nu läser vi tillsammans. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Vilka underbara ord. Kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Eller ni som är oroliga för något. Kom till mig, så ska jag ge er ro. Det var det som Mary fick uppleva, eller hur? När hon var orolig så fick hon ett möte med Jesus. Och hon fick ge bort sin oro och fick hans frid in i sin själ istället. Det fungerar, eller hur? Jag hoppas att du också har gjort den här upplevelsen många gånger. Det andra ordet säger: om någon är törstig, kom till mig och drick. Det här var ju väldigt vanlig upplevelse i Israels land på den här tiden och kan nog vara fortfarande, att man blir törstig, för det är varmt och torrt och dessutom är det långt mellan vattenhålen, om man säger så. Så det var ganska vanlig upplevelse att någon var törstig, eller hur, rent fysiskt. Men Jesus, han talar om en djupare törst, när själen törstar, vill ha något mer, vill uppleva någonting som inte den har. Det här som bara Gud kan släcka, den törsten. Och Jesus säger att det finns en väg in i att få dricka sig otörstig inifrån. Tro på mig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, han ska få anden som blir den här källan som släcker min törst. Men först tittar vi på den här sidan, kom sidan. Kom och hör var kanske det vanligaste som hände först. Jag ska bara påminna er om det här att jag predikar nu utifrån det som vi har det här hösten som vårt fokus, vår fokusläsning. Vi läser Lukas, Johannes och apostlagärningarna. Så det blir mycket Lukas och det blir mycket apostlagärningarna i mina bibelställen här den här dagen. Och när vi läser om Jesus och lärjungarna och vad Jesus gjorde under hela Lukas evangelium, så handlade det väldigt mycket om att han undervisade och människor kom för att lyssna till honom. De kom och hörde på hans undervisning. Och det började allt i Nasaret. Och Nasaret var hans hemstad där han hade vuxit upp som timmermannens son, eller hur? Och jag tycker här är väldigt intressant. Här kan vi läsa lite om hans uppväxt. I Lukas 4, 16-21 står det så här: så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Vi stannar lite där. Han hade vuxit upp där, han bodde där i 30 år, eller hur? Innan han började sin offentliga tjänst och började gå omkring i Israels land. Så under 30 år hade han varje sabbat gått till synagogan. Han var känd där. Men den här gången var det någonting speciellt. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Det var säkert dagens text, eller hur? Och så läste han, som han säkert hade gjort många gånger förut. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och sen hände någonting som inte hade hänt förut, vad vi vet. Minst nu har vi inte någon text om det. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. För det var väl vanligt att när man hade läst texten så hade man en liten utläggning om vad den kunde betyda. Och då säger han någonting alldeles oerhört. Då börjar han tala till dem och säger: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Oho! Nu läste han inte bara om vad Israels folk hade varit med om för hundratals och tusentals år sedan. Nu läste han inte bara om Gud som är majestätisk skapare och underbar i råd och väldig Gud och fridsfurst och allt det där. Utan han sitter där i Nasaret och så säger han: jag har fått ett uppdrag. Det här som står i Bibeln, i Gamla testamentet för oss, det vill säga i Toran, det gäller mig nu. Jag undrar riktigt vad folket i Nasarets synagog börjar fundera. Är han från vettet? Kunde ha varit en naturlig reaktion. Eller kanske han funderar: men vad säger Karn? Vad menar han? Inte vet vi hur han blev mottagen. Annat än att på andra ställen så står det om att de inte riktigt hade lätt att ta emot honom som rabbi eller som messias. Men ni som lyssnar, när jag säger det här nu, sa Jesus, så ska ni liksom förstå att här händer någonting som aldrig har hänt i hela historien förut. Jag har fått ett uppdrag från Herren som han hade läst från Jesaja. Det är mig det står om. Det handlar om mig. Och det här var ju bara början av hans år där han gick omkring och gav lite små antydningar här och där. Ibland så han rakt ut vem han var och varför han hade kommit. Och människor kunde ta emot det på lite olika sätt. Men det hände någonting när de lyssnade på Jesus. Vi läser några andra bibelställen som berättar lite mer om det här. Hur människor kom till honom. Lukas 4, 31-32. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Samma här, att på sabbaten så går han till synagogan i Kapernaum. Och så undervisar han och folk lyssnar på honom. Lite senare i samma kapitel, 4:42-44, står det så här: när det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Och han predikade i synagogorna i Judeen. Så han gick tydligen från synagoga till synagoga. Och på vägen mötte han människor, och det står ju beskrivet mycket om vad som hände då när de kom till honom med alla möjliga behov. Och han helade dem och han befriade dem och han hjälpte dem på alla sätt och vis. Och det var kanske det som var det som människor först reagerade på. Här var en man som undervisade fantastiskt, men han kunde också hjälpa dem på alla möjliga områden i livet. Med sjukdomar, med olika saker som hindrar dem från att leva ett helt och fritt liv. Så kom till Jesus för att få hjälp. Det gjorde många människor. Vi kan ta den här exemplet bara från Lukas 5. Vi behöver inte läsa hela den här texten, men det handlar ju om den här mannen som var förlamad men hade fyra vänner. Och de alla hade hört om Jesus, hur han kunde bota sjuka, och de tog sig till Jesus. Och nu var det en massa med folk där i vägen, så han kom inte in. De kom inte in till Jesus, så han satt inne i huset tydligen. Så de var ju kreativa lösningsmänniskor som löste problemet. Vad är nu att ta bort ett tak? Det är väl ingen som tycker illa. Kanske husägaren hade någonting omkring det att säga. Men de var verkligen målmedvetna. De skulle få den här kompisen till Jesus. Kosta vad det kosta vill. Så de söndrar taket och firar ner honom på en bår. Och Jesus såg deras tro. Och börjar i den ändan han säger, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och då blir det genast en stor diskussion med de laglärda. Men hur kan du förlåta synder? Oj, det är bara Gud som förlåter synder. Vilket ju kanske var poängen i och för sig. Men de trodde inte att han var Gud, utan de trodde att han var en vanlig människa. Och då var han ju förmeten och oj, villolärare. Men han ville nu bara så att säga lite bekräfta att han nog hade lite auktoritet och kunde förlåta synder. Men också bota sjuka, så han hela den här lame, res dig, ta din bår och gå hem. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och fylldes av frukten och sa, det vi har sett idag är ofattbart. Jag tycker det är så rolig reaktion, så bra reaktion. Och naturligtvis helt, jag skulle också kunna säga det där om jag skulle se en sån här drama spelas upp framför mig. Absolut, ofattbart. En intressant sak med Jesus, han inte bara sa kom till mig, utan människor hade en känsla med Jesus. Att honom kan man gå nära, honom kan man liksom söka sig till. Det var inte som med fariseerna och de skriftlärda, att de liksom pekade ut den och sa, men du är en dålig människa. Jesus gjorde inte så. Så de trivdes i hans sällskap. Jag tycker det är ganska bra beskrivet där i Lukas 15. Titta nu. Ska vi läsa det tillsammans så får ni vara med också. Första och andra versen i Lukas 15. Vi läser. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa, den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Man riktigt hör hur de fnyser av fördömelse och förakt, eller hur? Men alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus. Jag tycker det är på något vis lite gripande att säga att sån var Jesus. Att syndarna drogs till honom. För det var någonting med honom som gjorde att de fick hopp. Det var någonting som tände liksom en sån här tanke att tänk om han kan hjälpa mig. Tänk om Gud faktiskt, trots vad jag är, så är han ju ändå min skapare. Tänk om han också kan älska mig, acceptera mig, hjälpa mig, befria mig. För jag vill ju inte vara en människa som gör felaktiga saker. Jag tror ju att de här som kallades syndare, de var människor som hade råkat illa ut eller gjort fel val i livet. De hade hamnat bredvid Guds plan och det visste de om. Men de på något sätt anade att Jesus, han är en hyvenskille. Honom kan man hänga med. Och jag menar, hur många sådana måltider med syndarna har vi inte beskrivna i Bibeln? Där det också igen var det här att människor som var lite fromma och religiösa, de blev frustrerade på Jesus. För det var ju väldigt starkt uppdelat vem man kunde äta med. Och de där kunde man inte äta med. Men Jesus han bröt de här oskrivna, eller kanske de var rent av skrivna lagarna, jag vet inte. Vi tar det andra exemplet med Zacchaeus, som vi ju alla känner till, eller hur va? Den lille mannen, tullmannen igen, alltså tullindrivare, det var nog Jesus speciella vänner verkar det som. De finns flera stycken. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Och när Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner för idag måste jag gästa i ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Och där var det nu igen. Den Jesus, han är nog märklig. Han talar om Gud och om liksom rättfärdighet och allt möjligt. Och så äter han med syndarna. Man blir inte klok på honom. Han gör ju inte som vi. Men jag tycker det är så festligt det här. Aj, aj, ändå. Det var massor med folk. Men Jesus, han ser den lille mannen. Han ser honom som gör någonting extra för att få se Jesus. Och det är klart att är man uppe i ett mullbärsfikonträd ovanför huvudet på folket. Så det är ganska, jag vet ju inte, kanske grenen höll på att brista. Eller kanske det prasslar mycket i löven. Så att Jesus märkte att Zacchaeus var där. Jag vet inte hur det gick till. Men Jesus fick nog ett speciellt öga till Zacchaeus, helt klart. Men tänk vad intressant det här. Idag måste jag få gästa ditt hem. När har du senast sagt till din granne: hör du, Putte, nu skulle jag måste komma och hälsa på dig. Jag måste gästa ditt hem idag. Ja, vi är ju inte så påflugna, vi är ju finlandssvenskar. Vi väntar tills vi får inbjudan för det mesta. Och det är ju också artigt och snällt. Men Jesus hade liksom ett ärende. Han skulle ju predika frihet för de fångna, eller hur? Syn för de blinda. Och ett nådens år från Herren. Och det var det han skulle göra med Zacchaeus, den här som alla förakta, som själv visste att han hade handlat, han hade varit lite för girig och ta i pengar av folk på fel sätt. Han visste att han var i sig själv förlorad, men han hade hört att Jesus hade nådens budskap. Så han måste få se Jesus, och Jesus måste få gästa honom. Och det blev stor glädje i hans hjärta och hans liv. Men de andra, de var sura. Ett annat sånt kom-ord är ju det här när han säger: kom och följ mig. Eller hur? Det träffar ju på ganska mycket i Lukas evangelium också. Och vem har vi där? Om inte en tullindrivare igen. Lukas 5:27-32. Sen gick Jesus ut och han såg en tullindrivare. Jesus specialvänner, eller hur? Har vi lärt oss redan vid det här laget. Den här tullindrivaren hette Levi och han satt vid tullhuset. Och Jesus sa till Levi: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Ser vi ett mönster? Bör vi känna igen Jesus här? Han handlar likadant hela tiden, eller hur? Han söker människor som inte är på höjden av liksom människors anseende hos människor. Men han säger: följ mig. Och det roliga är ju att Jesus, att Levi det står att han följde honom. Men sen kan man ju egentligen läsa i följande mening att egentligen var det ju Jesus som följde honom, med honom, hem. Igen var Jesus hemma hos tullindrivaren. Och vem bjuder Levi med sig när han ska ställa till med fest för Jesus? Jo, sina kompisar, de andra tullindrivarna. Eller hur? Ser vi ett mönster? När Jesus kommer hem till Levi, då är det lätt för Levi att säga, hörni, vad de kunde heta de här, Ruben och Mattias, nej, det hette han själv. Nej, i alla fall, kan ni komma hem till mig? Jag har en väldigt trevlig gäst hemma hos mig. Och han kommer säkert att berätta något intressant som vi behöver höra. Och han sa åt mig, följ mig, vad man det kan betyda. Jag vet inte hur det här utspelar sig, men hur som helst hade Levi en massa kompisar där. Som igen fariseerna tyckte att nej, nej, nej. Så han får man inte ens umgås med. Men så han var Jesus. Vi ska ta en liten spräng här. Det finns också en sån här, att Jesus säger, kom till mig, så ska jag ge er det här. Kom och lyssna på vad jag har att säga. Men sen när han hade fått en del lärjungar som var tillsammans med honom och lyssnade, så tog han det ett steg till. Han kom in på, kom, jo, hör, ja. Och sen sa han, gör. Vi ska ta en litet ord som vi inte ofta så gärna tuggar på, men som jag tror är jätteviktigt i sammanhanget för att förstå hur viktigt det är att lyssna på Jesus och att komma till honom och följa honom. Lukas 6, 46-49. Vi läser tillsammans. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som inte hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast och förödelsen blev stor för det huset. Den som kommer till mina ord och hör mina ord och handlar efter dem, det är han som bygger ett hus med stadig grund. Men sen finns det de som hör men inte handlar. Det var ju massor med människor som hörde Jesus. Så de gjorde det här första steget. De sökte sig nära honom och så lyssnade de på hans undervisning. Men sen gick de hem igen. Och ingenting egentligen förändrades. Och då menar Jesus att om ni lyssnar men inte gör som jag säger, så är det inte så mycket värt att ni ens lyssnar. Det leder inte till något resultat. Han tog det ännu ett snäpp liksom skarpare i Lukas 14, 25-27. Där det står så här. Stora skaror vandrar med honom. Det var inte så ovanligt. Stora skaror vandrar med honom. Och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig och inte sätta mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Ganska tuffa ord, eller hur? Men egentligen så är det inte någonting nytt för dem som lyssnar. Om de förstod att Jesus är Gud. För vad säger Gud? Som de judiska generation efter generation hade lärt sig utantill. Jo, det står, du ska inte ha några andra gudar än mig. Du ska älska mig av hela din själ, av allt ditt förstånd. Av all din kraft. Och det är ju det som Jesus säger här. Att han hävdar att han är Gud som ska tillbes över allting annat. Men också det här att om du tror på mig, att du tror att jag vet bäst, du tror att jag kan mer än du, jag ser och förstår mer än du, då kan du lita på mig mer än på någonting annat i världen, mer än på din familj, på dig själv eller på liksom omständigheterna. Du kan lita på mig. Du måste förstå det här. Annars funkar inte lärjungaskapet. Vi kommer nu här till liksom den här svängpunkten här. Vi har talat om kom på olika sätt. Nu kommer vi till gå-delen av predikan. Kom och gå. Det finns ju också här några väldigt berömda gå-ord som vi kan läsa tillsammans. Matteus 28, 18-20 är väl det första som man tänker på då, eller hur? Vi läser tillsammans. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi tar Apostlagärningarna 1 och 8 med samma där. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Lärjungarna hade kommit till Jesus och de hade stannat kvar hos Jesus. Och när Jesus såg att många människor övergav honom så frågade han: tänker ni också gå? Och då säger Petrus de här bevingade orden: Herre, till vem ska vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Det må nog gå hur som helst, men vi kan inte släppa dig nu när vi har funnit dig. Och då säger Jesus, som han ju sa på många olika sätt och på många olika sammanhang, att precis som Gud sände mig, som Fadern sände mig in i världen med ett budskap, med ett ärende, med ett uppdrag, så sänder jag nu er. Gå ut i hela världen och predika om det här. Gör folk till lärjungar. Och ni ska döpa dem och ni ska träna dem och lära dem. Men det roliga är ju här, det är inte så att han: kom till mig och nu får ni gå. Utan han säger: kom till mig och nu ska ni gå, men jag ska vara med er alla dagar. Så det är ju inte så att vi går bort från Jesus, eller hur? Det är inte vi kallar det till att som lärjungar komma till Jesus och sen gå bort från honom, utan vi ska gå med honom resten av livet. Vi ska komma tillbaka till det här. Men gå och gör lärjungar. Det är kanske det enda uppdraget, eller det viktigaste uppdraget vi har, eller hur? Vi är egentligen inte kallade att skapa en byggnad som det här, som en kyrka. Det är inte liksom poängen. Om det här huset kan hjälpa oss att göra lärjungar, då tjänar det sitt syfte. Men om det är bara för att upprätthålla traditionen eller för att på något sätt markera att vi finns till, det räcker inte som, liksom, som idé för det här huset. Men om vi kan använda det för att göra lärjungar. Och det här är ju också på något sätt en liten påminnelse till oss som enskilda kristna och som församling. Vad är det vi egentligen är kallade att göra? Först och främst är vi kallade att göra lärjungar. Och nu är det ju väldigt roligt, vi har lite lärare här. Man borde egentligen ha en intervju, jag ska inte göra det nu, så ni kan sitta lugnt. Men egentligen borde jag ju ha förberett mig så här och fråga de här pedagogerna att hur lockar man och fostrar man och hjälper man ett barn eller en ung människa att bli lärjunge, betydelsen att börja lära sig, att liksom ta reda på och bli lite nyfiken. Det är inte så lätt förstås som en lärare, speciellt om man har en grupp. Och ni vet, ni är i gott sällskap. Jesus hade också lite problem med sin klass, eller hur? Han hade nog utmaningar. De sa jo, och så gjorde de inte. Eller, vi förstår nog, men egentligen förstår de ingenting. Jag vet inte om ni känner igen era elever ibland i det här sammanhanget. Det är en mänsklig process. Det tar tid för oss att förstå saker. Men det hjälper oerhört mycket i en skolklass eller i en lärjungaskara och i en församling om det finns människor, några stycken, som liksom vill veta mera, som vill lära sig mera, vill pröva och träna på nya saker som läraren eller mästaren ger som uppdrag. Och ni vet att Jesus hade ju faktiskt lite träna dem på det här. Redan innan han lämnade jorden, innan han gav sin missionsbefallning, innan han sände den helige ande och lärjungarna fick börja fara ut liksom på riktigt, så hade han ju faktiskt gett dem auktoritet att bota sjuka. Så sa de: nu får ni gå två och två runt omkring här och träna på det här, eller gör det här. Och så kom de tillbaka och berättade: oj, vad är det som hade hänt? Oj. Nej, men det gick inte så bra där på ett ställe. Och det här var en sån här träning som Jesus också hade förstås helt avsiktligt tagit med i bilden, för att medan han ännu var där och kunde ge dem både uppmuntran och vägledning och rätta till lite tokigheter och allt det här, så det där, sen när det riktigt gällde och de var liksom ensamma mänskligt sett, så det där, då skulle de ha någonting med sig i bakfickan. Det var inte första gången de gjorde det. Vi kan gå till apostelgärningarna. Om man tänker på Lukas och Johannes och sedan apostlarna, så är ju Lukas, det handlar väldigt mycket, Jesus säger kom. Kom och lyssna, kom och hör, kom och gör, kom och följ mig. Sen i apostelgärningarna så då går de ut. Och inte var ju heller det så där jättemycket alltid som de själva ville. Det var ju egentligen den här förföljelsen som uppstod efter att Stefanus hade blivit stenad och allt det här. Då blev de utspridda över hela området där och långt bort från Israels land också. Men de gick. De var så illa tvungna, tänkte jag säga. Men var de än var så förkunnade de om Jesu uppståndelse, om att han var Messias, han var frälsaren. Och det börjar ju på pingstdagen. Vi kan läsa Apostlagärningarna 2:40-43. Vi läser tillsammans. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bevan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det här var ju den här dramatiska starten när Petrus predikade, fylld av den helige ande. Människor hade hört om Guds märkliga och stora gärningar på alla möjliga språk. Men sen predikade han om deras väg till frälsning. Och många trodde på honom. Många började vara tillsammans. Och många lät döpa sig och var med i apostlarnas undervisning och så vidare. Det här var liksom ett mönster som gick igen sen flera gånger. Petrus och Johannes och många av de andra, så de var ju ganska frimodiga. I aposteln 4 så kan vi läsa om när Petrus och Johannes hade gått till templet. De gjorde på samma sätt som Jesus. De gick dit, folk samlades för att höra Guds ord. Och där så började de undervisa om Jesus. Medan då prästerna och tempelvaktens ledare och saddukeerna blev upprörda över att de undervisade folket. Och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Vilket ju också för en del, just för saddukeerna, var en svår sak som de inte kunde acceptera. Och det här blev ju en sån här process där de flera gånger då kallade in dem och förbjöd dem att allstala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. De blev lite irriterande, de här Petrus och Johannes. Det här etablissemanget blev lite irriterat på det, för de var allt för frimodiga och tala om Jesus som den levande, uppståndne mästaren. Och det hade man ju förkastat, så det var svårt att höra det på nytt. Nåja, det var många turer där sedan. Men vi hoppar vidare till Apostlagärningarna 8. Och här kommer det fram just det här när de hade blivit skingrade, lärjungarna. Många av lärjungarna hade alltså blivit utspridda över hela Israels land. Men de förkunnade evangeliet överallt. Och Filippus kom till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Och alla lyssnade noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Och så hoppar vi till vers 14. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Filippus förkunnade evangeliet. Människorna såg vad han kunde göra när han bad för sjuka, så blev de hela. Så de tog emot hans budskap. Men av någon anledning, och det här tycker jag är lite intressant. Filippus var ju en man som var full av helig ande. Och han kunde förmedla helande till de sjuka. Men någonting behövdes till för att de också skulle bli döpta i den helige ande. Och då måste man få dit Petrus och Johannes. De hade tydligen en viss smörjelse när det gäller just den här saken. Jag tycker det här är också bara en intressant liten sidospår här, att vi också på det sättet kan se att vi har olika gåvor. Vi har olika tjänster och vi behöver hjälpa varandra. Det gjorde man redan här. Och det säger ju Paulus väldigt mycket om i församlingen, att det finns många olika gåvor. Och vi behöver varandra. Snabbt här ännu om Filippus, när han går vidare så kommer anden till honom och säger: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Det här var ju det att anden hade sagt till Filippus att gå till den här vägen som går genom öknen. Där finns ingen folk, det är öde, men far dit i alla fall. Och så kom det, då sen när han kom dit så kom det den här vagnen med den etiopiska hovmannen. Och Filippus skyndade sig fram till vagnen och när han hörde den etiopiska hovmannen läsa profeten Jesaja så frågar han av honom: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Och så vet vi att Filippus börjar förklara en del av de texterna som han hade läst. Och så kommer man in på dopet, att man tror på Jesus, när man vill vara hans lärjunge ska man låta döpa sig. Och så döpte Filippus hovmannen och så for han glad sin väg. Vi ser liksom lite mönster här i den här processen. Vi kan titta nu här på Apostlagärningarna 11:19-26. Och här bara vill jag bara ta med det här, för det här de for till alla möjliga platser, Fenicien, Cypern, Antiochia och Kyrene. Och de först talade med judarna, sen så började de tala med grekerna och med alla andra hedningar. Och så småningom så kom rykte om det här också till Jerusalem och så skickade de dit Barnabas. Och när han såg vad det här Gud hade gjort med dem så blev han glad. Och så var det liksom en bekräftelse av att det här var rätt väg. Nu har vi alltså följt med Jesus. Han säger kom och så säger han gå. Och lärjungarna de kom och de började gå. Och vad var det som de skulle göra? Jo, de skulle göra lärjungar. Men inte bara lärjungar, utan lärjungar som gör lärjungar, som gör lärjungar. Paulus han var inne på det här också när han talade med Timoteus. I andra Timoteusbrevet 2:1-2 så står det så här: mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Ser ni här att det ska gå från Paulus till Timoteus och från Timoteus till pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Det är väl lärjungaprocessen väldigt kort och koncist beskrivet. Och det här nu då som den här lilla utmaningen för oss kommer som enskilda men också som församling. Är vi inne i någon process där vi hjälper någon att bli lärjunge? Är vi någonstans längs någon väg och träffar någon hovman som inte riktigt förstår det här med Gud men som ändå är lite nyfiken och som läser Bibeln? Kan vi då vägleda den här människan? Kan vi sitta ner eller sitta upp i vagnen och åka med en bit och dela vår erfarenhet av Gud med den här människan? Ibland så frestas vi att tro att vi ska övertyga människor. Att vi ska liksom plädera för Gud så att folk börjar bli övertygade. Men det står faktiskt att det är den helige ande som ska göra det jobbet. Men vad ska vi göra? Jo, vi ska berätta om Jesus, vad vi har upplevt. Och så ska vi läsa Bibeln. Och så ska vi be för dem. Jag tror att vi behöver göra en liten resa. Jag behöver göra det. Jag tror att många av oss behöver göra det. Att vi börjar göra det vi ska göra. Och inte göra det som Gud ska göra. Det vill säga att vi vågar tro på att när vi läser Bibeln med människor. Så gör det här ordet sin verkan. För det var ju det som hände med lärjungarna. När de lyssnade på Jesus. Hans ord förändrade deras sätt att tänka. Det väckte deras tro. När människorna hörde på Filippus så började de tro. När de hörde på Petrus och Johannes så började de tro. Vi behöver inte liksom ger den där tron eller skapar den där tron, utan vi kan låta ordet verka. Men vi behöver skapa de här tillfällena. Och då kommer vi tillbaka till tullindrivarfesterna. Tänk om vi skulle ordna lite mera middagar eller kaffebjudningar hemma hos oss eller sen hemma hos någon annan. Kanske har någon vi kan säga, nu måste jag komma och hälsa på dig. Jag tror att det kanske skulle bli riktigt trevligt. Ja? Och liksom på något sätt erbjuda den här samtalet, det här att läsa Bibeln tillsammans. Det finns ju faktiskt verktyg för det här också, där vi kan läsa valda stycken som inte är så där jätteomfattande som vi kanske tycker att det blev nu idag i predikan. Med massa bibelord efter varandra. Det kanske räcker med att ta en sak och prata om det. Och låta ordet verka. Vi har ju på kommande vår alfakurs som en månad som ska starta här. Och det är ju samma idé där, att man läser Bibeln i olika ämnen och lär sig någonting om vad Bibeln säger. Och så får man prata om det, så får man fråga om det och så får man fundera på det. Man behöver inte liksom genast förstå allting, man behöver inte genast tro allting. Men man behöver bli utsatt för ordet, eller hur? Man behöver höra ordet. Man behöver läsa ordet. Så att jag tänker att vi ska be Gud verkligen ge oss vägledning. Att vem är vår Sackeus? Vem är vår Sackeus? För jag tror att vi alla har någon Sackeus i närheten. Som vi ska gästa. Bara helt kort det här sista här nu då. Vad är det typiska för en lärjunge? Han håller sig nära Jesus och andra lärjungar. Han lyssnar och frågar och lär sig förstå mer och mer. Han lyssnar och gör som mästaren säger. Han utför de uppdrag han får och han rapporterar tillbaka till Jesus och de andra lärjungarna. Det var Lukas, eller hur? Vad betyder det här för oss då? Jo, vi vandrar med Jesus varje dag och träffar ofta andra lärjungar. Vi läser Bibeln, vi ber den helige ande att undervisa oss så vi förstår mer. Och vi lyssnar på andra lärjungar och frågar och samtalar om allt som är viktigt. Vi handlar i enlighet med det som vi förstår är Jesu undervisning och vi söker andens ledning. Vi är trogna i de uppdrag vi har fått av Jesus och andra lärjungar och vi är inte isolerade utan samarbetar med andra. Så att det här är liksom den här gåsidan. Och jag tänker så här, vad ska vi nu göra då? Vad ska vi göra imorgon den här veckan som kommer? Jo, kanske vi ska äta och dricka tillsammans med människor. Då ska vi börja be för dem. Kanske vi inte den första gången vi äter och dricker med dem genast läser Bibeln med dem. Men vi kan börja be för dem. Och så kan vi träffa dem igen. Och så kan vi hitta de här olika sätten som är väldigt... Jag menar, om vi läser om Jesus i Lukas så är han ju väldigt personlig. Han gör olika saker med olika människor. Eller va? Därför att vi har alla olika förutsättningar och bakgrund och allt det här. Och så här måste vi se på våra medmänniskor också, att de har en egen resa som de har gjort tills idag när vi börjar sitta ner med dem. Och så ska vi kanske resa tillsammans med dem en liten stund. Och då behöver vi tala med dem där de är, så att säga. Börja där de är. Men jag tror absolut att vi ska be Gud ge oss många Sackeusar. Eller många etiopiska hovmän. Eller många människor i Samarien. I Samaria. Det är ju inte så svårt här i Nickby. Och så ska vi vara tillsammans med dem och läsa Bibeln och låta dem upptäcka ordet. Det här är mitt budskap idag. Kom och gå tillsammans med Jesus. Tack ska ni ha för att ni var en sån aktiv lyssnande publik. Nu är det bara att när ni har hört så får ni bara göra det också. Underbart. Men vi ska avsluta med en bön här. Vi ska be Herren leda oss vidare i vårt lärjungaskap, så att vi blir lärjungar som faktiskt på olika sätt är med och gör lärjungar.